Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre, vi står inför årsskiftet. Vi ser tillbaka på många bedrövelser, svagheter till kortakommanden. Och vi får komma inför dig idag och bekänna vår synd. Och be dig om att du förlåter oss så som du förlät Petrus, synderskan i fariseens hus och rövaren på korset. Och gav dem din ofattbara nåd. Så ber du också att du ger oss av den samma nåden så att vi med frimodighet kan inleda ett nytt år om du vill ge oss den tiden. Var med här den här stunden och välsigna ditt ord så att det får varna, trösta och förmana så att vi blir rustade för det nya året. Det får vi be om i Jesu namn. Amen. Predikotexten är från Klagovisornas tredje kapitel. Vi läser där verserna 22-26 i Jesu namn. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Jag läste i en bloggspalt nyligen att Billy Grahams hustru hade sagt att Gud måste be landet om ursäkt om han inte, nej inte landet, han måste be Sodom och Gomorra om ursäkt om han inte straffar landet, det vill säga USA. För hur kan han ha fördärvat Sodom och Gomorra när han tillåter så mycket ondska i dagens västvärld? Profeten Jeremia satt och grät bland Jerusalems ruiner när han skrev klagovisorna. Gud hade straffat sin utvalda stad. Det var den stad som var symbolen för hans herradöme bland folket. Det var hans utvalda folks huvudstad där templet fanns. Det var det land som han hade lovat patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob, med ed, att ska vara deras land. Och det hade han gång på gång upprepat för Mose och profeterna. Nu var staden förstörd. Templet var raserat. Folket var antingen bortfört i fångenskap eller dödat. Bara en liten spillra var kvar, som då fick ta hand om att samla in gröda, det viktigaste slavjobbet. Hur kan Jeremia sitta och säga att det inte är ute med folket? Att Herrens barmhärtighet inte har tagit slut. Var det inte så att Gud nu hade straffat sitt folk för deras synder, precis så som han hade straffat Sodom och Gomorra 1500 år tidigare, då han lät eld och svavel regna ner över dem för deras stora ondskas skull? Och hade inte folket gjort sig förtjänt av det? Vad hade de för förhoppningar på att Gud ännu skulle förbarma sig över dem? Och vad har vi för förhoppningar att Gud ska förbarma sig över oss, vårt folk? Har inte också vi gjort oss skyldiga till samma ondska som Sodom och Gomorra? Är det någon större skillnad? Principiellt inte. Nyåret är en tid för återblick. Den ena årskrönikan efter den andra rullar i tv-kanalerna. Blir vi glada när vi ser vad som har hänt? Oftast handlar det ju om katastrofer och krig. Hur är det då om vi skulle se en årskrönika om vårt eget år? Om det skulle visa oss vad som har skett i vårt eget hjärta. Våra tankar och våra känslor skulle spelas upp. Knappast skulle vi bli glada när vi ser det. Kanske är det så att Gud skulle ha orsak att be Sodom och Gomorra om ursäkt för att han inte har straffat oss. För att han är orättvis. Straffade en del och inte oss. Visst är det underligt att han ännu inte har straffat oss. Då vi här, så här med blicken i backspegeln, ser vad som har hänt och vad vi har gjort, så då har vi orsakat ödmjuka oss verkligen. Be om förbarmande. Och vi har också skäl att fröjdas över de ord som vi hörde. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, till det är inte slut med hans barmhärtighet. På grund av de här orden så kan jag, både nu och i avlösningen som vi har i vår gudstjänst, så kan jag säga, du kan ha full frid, för dina syndare är förlåtna. Så säger Gud i sitt ord, och det tar han inte tillbaka. Han har nämligen kastat alla våra synder på Jesus och han har lidit det straff som vi borde ha lidit. Han har verkligen gottgjort för alla människors, alla synder. Därför får du och jag veta att vägen till himlen är öppen. Det här uttrycks också på ett annat sätt i vår text som vi ska lite stanna närmare inför. Nämligen orden, Herren är min del. I Gamla testamentet var det här ett uttryck för leviternas rätt att träda fram inför Herren i prästtjänsten. Att komma honom nära. Det privilegiet hade leviterna eftersom de inte fick någon särskild del i landet. De fick inget utmätt område. Men de hade som privilegium att de fick komma Herren nära. De hade del i honom. Det heter i Josua 18. Herrens prästtjänst är deras arvedel. I gamla förbundets tid var den här rätten förbehållen prästerna. De fick gå upp för trapporna till templet längre in i templet än någon annan fick göra. Templet hade flera olika avdelningar. Den yttersta delen var hedningarnas förgård och där fick då vem som helst röra sig. Sen var det en skiljemur. En mur där det fanns en affisch vid porten. Hit får inga oomskurna komma. Och det var till och med hot om dödsstraff om någon sådan kom innanför. Det vill säga icke-judar fick inte komma in. Men kvinnorna fick ännu komma med. Sen var det en skild avdelning som kallades kvinnornas förgård. Och så var det en ytterligare trappor upp till den avdelning som männen fick gå upp till om de hade ceremoniell renhet, alltså om de hade renat sig och inte hade på något sätt ceremoniell orenhet. Och så ytterligare fanns det trappor upp till templet dit bara prästerna fick gå. Och vi vet också att det fanns ännu ett ställe där inte ens prästerna fick gå in utom överste prästen. Och bara en gång om året på den stora försoningsdagen. Han fick då gå med blod för att offra på förbundsarken. För sina egna och för folkets synder. Han gick in bakom förlåten. I Efeserbrevets andra kapitel beskriver Paulus hur alla de här skiljemurarna har raserats i Kristus. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus. utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Ni hade ingen del. Ni var utan Kristus. Ni var utestängda. Ni var utan hopp. Det är verkligen dystra ord. Men så kommer en ny situation. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Ni har kommit nära. I Gamla testamentet var det bara prästen som fick komma Gud nära. Nu har också vi som hör till hednafolken fått samma rätt. För Gud har rivit ner skiljemuren som hindrade oss. Därför har vi också rätt att kalla oss präster i Guds rike. Därför att den som har rätt att komma inför Herren är präst. Eller vi kan säga det tvärtom, att ingen får komma inför Herren som inte är präst. Det är det allmänna prästadömet som Petrus uttryckade i sitt brev. Det att vi hör till det konungsliga prästerskapet, Guds egendomsfolk, det folk som han har kallat och som också kallas för Kristi kropp. Det här har vi rätt till, för Jesus har i sitt blod löst oss från våra synder och gjort oss heliga och rena. Det är mera än den ceremoniella renheten som männen och prästerna måste underkasta sig för att få gå in i templet. Den renhet som Jesus har förvärvat är fullkomlig och behöver inte upprepas. Och inte nog med att vi har tillträde till själva templet i egenskap av präster i det allmänna prästadömet, utan vi har rent av tillträde till det allra heligaste. För när Jesus dog rämnade förlåten som skilde det heliga från det allra heligaste i två delar, uppifrån och ända ner. Och så blev det öppet till det allra heligaste. Och det är därför som vi sjunger i en sång: se, nu är det öppet för vilka som helst att in i det helgaste gå. Ty blodet har runnit och världen är frälst. O syndare, akta därpå. Det här gäller varje människa, man eller kvinna. För nu finns det inte längre någon skiljemur heller mellan män och kvinnor. I Galaterbrevet 3 säger ju Paulus: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Och därför kan han understryka: nu är det inte längre man och kvinna, träl och fri, grek och hedning, eller grek och jude, jude och grek. Utan nu har vi fått bli ett i Kristus genom detta dop, där vi har förenats med honom och fått del av hans renhet. Därför är han vårt enda hopp. Har vi inte Jesus har vi inget hopp. Då har vi inget annat att vänta än en förtärande eld som väntar oss för våra blodröda synders skull. Men hos Jesus har vi ett täcke som täcker in alla våra blodröda synder, så att Gud inte ser dem. Därför får vi som prästerna i det gamla förbundet gå in, ceremoniellt renade av Kristi offerblod. Det som under Gamla testamentets tid betecknades, symboliserades av bockars och kalvars blod. Men på korset utgöts verkligen det blod som kunde bli en full rening för alla människors synder. Det enda som kan anklaga oss är om vi förkastar detta förbundsblod, om vi trampar på Kristi blod. Det är det som är så hemskt. Att se att de flesta människor har förförts av villfarelser och förnekelser, så har de förförts att börja förkasta detta. Det är det som gör att Gud en dag måste bränna upp allt i eld, så att ondskan slutligen förgörs. För vi läser i Hebreerbrevet 10: men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för för synder. Utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Men istället vänder sig, talar Jeremia nu till dem som hoppas på Herren, som väntar på honom. Mot honom är han god, säger han. Han är god mot den själ som söker honom. På grund av de farliga förförelserna i världen är det så viktigt att vi samlas för att få styrka av Guds ord och sakrament. För att påminnas om det här ordet så att vi inte förs vilse. Och därför har Jesus inrättat sin kyrka och församling för att vi ska få en tillflykt. Där vi kan få styrka för att gå ut som hans vittne. Och leva vårt liv som han har förelagt oss. Medan vi väntar på hans återkomst. Det sista som texten säger är: det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Jeremia var i den djupaste olycka när han fick uppdraget att säga så här till sitt folk. Han satt bland Jerusalems ruiner. Allt verkade vara slut. Inte ens templet fanns. Nu hjälpte inga uppror. Det fanns helt enkelt ingen kraft kvar att stå emot rikets fiender. Man var fullständigt hjälplösa där. Det enda som fanns kvar var Herrens löfte. Och det löftet håller. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Herren har inte sagt någonstans att hans barmhärtighet skulle ta slut. Den är var morgon ny, ja, stor är hans trofasthet. När vi inte har något eget att hoppas på, då finns ändå Herren kvar. Och han skulle också visa sitt folk att han var trofast. Efter några hundra år av väntan kom Messias. Han kom som ett litet barn, ändå var han mäktig Gud. Det är också i sig en bild av att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. För hans föräldrar var det en märklig väntan, alltså hans jordiska föräldrar, var det en märklig väntan när det lilla barnet växte upp. Vad månne det ska bli av det här barnet? Det skulle inte bli någon jordisk kung. Han skulle inte få någon yttre rikedom och makt. Han växte upp som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen yttre fägring eller glans. Han skulle utlämnas att torteras av hedningarna och kändas på det mest fruktansvärda sätt på ett kors. Men det är till honom vårt hopp står. Hans lärjungar måste många gånger ha sviktat i sina förhoppningar. Men de fick stilla vänta. Ännu efter hans uppståndelse fick de vänta i 40 dagar innan de blev beklädda med kraft. Och sen efter det har Kristi kyrka väntat och hoppats på att han ska komma tillbaka. Det gör vi fortfarande. Och vi vet inte när han kommer. Kanske kommer han nästa år. Kanske dröjer han ännu. Men oberoende av när han kommer så är det gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. För var dag, för varje ny prövning finns det nåd. Amen. Låt oss be. I ditt dyra namn vi vågar börja, Herre, än ett år. Fruktlöst är det att vi frågar vad det är som förestår. Ty då du är med oss, Herre, måste ändå allt gå väl. Om en lidande dessvärre också kommer oss till del. På ditt dyra namn vi hoppas. Det är, Herre, en vår rätt. Framtidsvägens rosor knoppas i de löften som du gett. Lär oss då att alltid grunda på ditt namn vår varna tro. Vad som sedan än må stunda, kan vi dock i trygghet bo. Amen.